Hallå där och varmt välkommen till Stjärnkrigspodden. Här lär vi oss grejer och söker ny kunskap med avstamp i berättelserna från en galax långt, långt borta. Den här gången ska vi tala om ett begrepp som används inom film, litteratur och i berättarsammanhang i allmänhet och i Star Wars-sammanhang i synnerhet. För vi ska prata om hjältens resa eller hjältens äventyr, The Hero's Journey. Och det är alltså en term som myntas och grundligt gås igenom av en författare som heter Joseph Campbell, som George Lucas kallar sin sista mentor och vars bok Hjälten med tusen ansikten var en förutsättning för att George skulle bli klar med Star Wars. Det är en bok som jag har med mig här och vars insikter som vi ska tala om. Och när jag säger vi, då syftar jag på mig själv, Ludde Samuelsson, och på dig, den heroiske och läskunnige Anders Jansson. Välkommen hit.
Tack, vad roligt. Det var ett tag sedan.
Ja, är läget bra?
Det är bra. Idag kommer trailern till The Acolyte, nya Star Wars-serien.
Trailern var sådär. Ja, jag har inte hunnit
se den. Jag såg någon trailer, den var bara 1:17, så var mer ett teaser. Jag såg en jävligt cool plansch, eller liksom en bild med ett lasersvärd, och så var det typ ett blodspår istället för själva laser.
Klingan, ja just det, ja, den såg jag också. Precis. Det såg fett ut.
Den var ganska cool ut. Och lite, okej, vad är detta? Jag vet inte så mycket om den. Och man är ju lite försiktig nu vad gäller Star Wars-serien att kanske dra för stora växlar på. Även om någonstans så det finns ju olika delar av ens personlighet som tar emot de här nyheterna. Det finns ju fortfarande den där 12-åringen som, ja, så gött ungefär. Och sen finns det den där mellan killen som, ja, vad kul med mer världsbyggande. Alltså just att vi utökar universumet. Men sen finns det ju kanske den vuxna personen som tittar mycket på tv-serier och sådär. Som kanske inte riktigt faller för alla lika mycket. Men du som jag försöker ju alltid att hitta bra saker i Star Wars och Marvel och allt möjligt. Jag försöker ju inte se felen hela tiden. Men, men typ som Book of Boba Fett kände jag ändå att nej, men det var så mycket som jag inte gillade i den. Men det finns ändå typ 4-5 grejer som jag tyckte var rätt så coola. Så att, man är ju en del av George Lucas barn på något sätt.
Ja, precis. Och kan några fokusera på det konstruktiva så kan andra fokusera på det destruktiva, tänker jag mig. Det finns lite alltid de som gör det. Och det är väl en devis som vi brukar leva efter när vi gör den här podden. En sån grej som jag verkligen ser som en liksom väldigt lärorik dimension av Star Wars är ju att jag får läsa den här boken av Joseph Campbell. För den är ju, sträcker sig ganska långt utanför Star Wars-världen. Den har ju väldigt mycket med allt att göra, känns det som. Vi ska gå igenom den grundligt och kortfattat vi kan. Och alla som vet vad jag pratar om vet att det är en paradox. Naturligtvis. Men vi ska också hinna med en annan kul ny grej. För idag är det premiär för nya lyssnarfrågor här i Stjärnkrigspodden. Numera så är det ju så att du som vill kan ställa din fråga till gästerna genom Patreon. Och jag håller precis på att förser podden med en ny batch. Och i inspelande stund så har jag fått in 2 stycken från 2 hjältar som har valt att ge sig ut på sin resa och sitt äventyr att göra den här podden möjlig. Så jag vill börja med att tacka er 2, men också tack till alla Patreons som hjälper mig att göra Stjärnkrigspodden till en podd. Men alla behövs, så är det så att du vill stötta den här podden så blir du Patreon på patreon.com/stjarnkrigspodden. Då väljer du en summa att donera per avsnitt och det finns olika nivåer. Det finns Padawan, Knight, Master och The Chosen One om man känner sig riktigt galen. Och så finns det då lyssnarfrågan. Som sagt, 2 frågeplatser är knipna av totalt 5. Så jag har 3 stycken lyssnarfrågor till som ska in. Så vill du fråga framtida gäster något så vänta inte. In på Patreon, du väljer då tiern lyssnarfråga och så tar vi det därifrån. Och det är också där som du går in och väljer då om du bara vill stötta podden i största allmänhet. Och då är det då de här olika nivåerna. Vill du välja summa helt själv och hur ofta du vill donera, då rekommenderar jag dig att swisha. Och då gör du det till nummer 123-141-5199. Alltså patreon.com/stjärnkrigspodden. Då donerar du en summa per avsnitt. Och vill du swisha så donerar du hur mycket du vill, hur ofta du vill, till 123-141-5199. Patreon-länken och swish-numret finns i avsnittsbeskrivningen. Här kommer en extra lång jingle så att du hinner stötta. Varsågod för den och tack för allt stöd. Ska vi ge oss i kast med hjältens resa då?
Ja, verkligen. Kul. Det här var ju en bok som... ja, när köpte jag den? Jag var ganska typ 20 när jag köpte den. Och sådär.
Right. Ja.
95, 1995 så åkte jag och min hustru, Katte, vi var inte gifta då, men vi är gifta fortfarande. Men vi åkte till New York och då gick jag New York Film Academy, en workshop på 8 veckor. Och hon gick massa enstaka kurser på Passion Institute uppe vid Garment District. Och då lärde man sig mycket om film. Vi gjorde små filmer och lärde oss om kameror. Jag klippte på Steinbeck, de gamla analoga klipporden. Så att man, jag har fortfarande känslan av hur mycket är en sekund i film. Jag kan dra det. Så. Det här är ungefär en sekund. Ja. Ganska coolt ändå. Men då dök ju upp ett antal böcker och sådär på typ kurslitteraturlistan. Och då var det ju Sid Fields böcker om screenplay och screenwriting workshop. Story av Robert McKee. Och nu nämner jag de här så att dina lyssnare kan kanske googla dem och beställa dem på Amazon, för det finns någonting i de här böckerna. Vissa är mer teoretiska och liksom abstrakta, och vissa är mer handgripliga och sådär. Men då var det ju en bok som återkom ganska flitigt, och det var ju Joseph Campbells The Hero with a Thousand Faces från 1949. Men det kom också då en annan bok som heter The Hero's Journey av Christopher Fogler. Och jag tror att den boken hade sitt ursprung i något memo i Hollywood där han hade sammanfattat Campbells bok på något typ av lättförståeligt sätt. Ja, och så började då andra ta till sig, men vänta, här låter jag orkar inte läsa denna. Den orkar jag inte läsa. Men den här andra boken verkar ju vara lite mer filminriktad på något sätt.
Den känns ju mer sån där praktisk 10 sätt att göra rätt. Eller så skriver du film.
Lite liksom. Så.
Alltså nu kanske jag raljerar lite, men det känns som en... Som en sammanfattning av, för det kommer vi komma in på, Hjälten med 1000 ansikten. Det är ju, alltså läser du den på 8 veckor så är jag ju väldigt imponerad.
Nej, det gjorde jag inte.
För det tror jag inte ens Campbell gjorde.
Nej, han spenderade ganska många år på 30-40-talen, var han nu höll till i norra New York, i skogarna norr om New York eller någonting.
Ja, men för att förklara då,
läste alla myterna liksom runt hela världen och allt möjligt.
Precis, för Joseph Campbell då, den här boken är ju en kompa, alltså ägnar sig åt komparativ mytologi.
Och bara där känner man att det är många som somnar när man börjar prata med
verkligen. Jag tror alla mina lyssnare i universitetsstäderna kittlar till.
Nej, men stanna kvar, för detta är otroligt mycket mer action och coolt än vad det kanske låter i akademikertermer. Det här är bland det coolaste som finns med mytologi, med mytologier och myter. Liksom.
Visst. För precis som du säger, Anders, så har Joseph Campbell då studerat myter från världens olika hörn och religioner och trosuppfattningar, och då försökt hitta sambanden mellan dem och utifrån det då ställa upp ett schema för hur, alltså någon slags urmyt. Campbell kallar det för monomyten, alltså mono som en, att det liksom finns en myt, och det är också därav titeln då, hjälten med 1000 ansikten. Det är samma hjälte, men den har liksom olika ansikten beroende på var i världen hjälten befinner sig eller kommer ifrån.
Ja, och sen tog han ju även in liksom på 1920-talet så var ju hela psykoanalysen och psykologin och med Jung och Freud och även andra som kanske borde nämnas. Men det var ju verkligen ett uppsving kring alltså hur och han pratar just om the inner space, alltså att den resan vi gör i oss själva reflekteras på utsidan och vice versa. Och det är därför det är coolt just med kopplingen till Star Wars. För i det fallet så är det verkligen stjärnorna vi tittar på för att analysera stjärnkosmos vi har inom oss på något sätt. Så att i Star Wars blir det liksom påtagligt, nästan bokstavligt talat. Liksom.
Ja,
och en resa bland stjärnorna. Liksom.
Precis, och inte bara på det sättet utan på många olika sätt. Och det är väl det som gör den väldigt fascinerande, den här boken, att den handlar ju, visst den beskriver liksom fiktiva personers resor men också verkliga personers resor. Och som vi ska se så har den ju stor inverkan på George Lucas som får den här böckerna i händerna någon gång under college-tiden.
Han pratar också om, och det här är en grej som jag brukar tänka på när jag är ute på museer. Och sådär. Jag brukar försöka ta med mina barn, nu är mina barn vuxna, men jag försöker ändå att men vi ska gå till National Gallery, vi ska gå till Metropolitan Museum, vi ska uppleva konst, ni ska se de riktiga konstverken. Sen brukar vi göra det som en liten lek. Det är lite tips, jag vet inte om jag har berättat om det innan, men vi gör en lista med saker man ska leta efter i konstverk. Så vi skriver typ en rolig gubbe, en kyrka, en häst. Och sen går vi in på en ledsen person, en besviken, en knarkartyp. Så att det blir värre och värre. Och sen får man en hals, sen väljer vi en vinge då, typ renässans 1300 till 1450 eller någonting på National Gallery. Så går hela familjen runt själva, man går själv. Och så tar man bilder med sin mobil och sen sätter vi oss i kaféet och så jämför vi, vilken har du på ledsen eller utstött?
Fan vad kul.
Det är ganska roligt sätt att lära sig om konst, och så får man ta en bild på plaketten och sådär. Men
just det.
Så att man också lär sig vad det är för konstverk. Men ibland när jag tittar på konst då, säger då liksom 16-17, det var ju liksom mycket religiös ikonografi och mycket symboler och sånt. Och på den tiden var det ju ganska många människor som kunde tolka de symbolerna.
Mm.
Det kan vi inte idag. När vi ser en tavla av Rembrandt eller som, med vinkeln på det spjutet eller den, alla tittar dit eller där står det ett barn i bakgrunden, det innebär att det dog, det barnet på den här familjebilden. Det finns så jävla mycket inom konsthistorien, och Campbell pratar just om att vi det symboliska språket som vi ibland har liksom nu i modern tid blivit så bokstavliga, och det tycker jag någonstans in i absurdum i det nya moderna mediasamhället, att vi är så jävla bokstavliga liksom, på vissa aspekter, att så var det så. Nej, detta var bara ett exempel. Det var liksom, du får ju tänka dig själv. Och det tycker jag är ganska intressant, att ju mer specifik man blir, desto mindre symbolik kan man förstå på något sätt. Men när man förstår symbolik, då kan man applicera den på din egen hemmamiljö eller din egen religion eller din egen familj eller vad man nu. Tycker jag är ganska häftigt liksom, kapitel i boken när han pratar just om de stora symbolerna, liksom pappan och sonen och mamman och liksom alla de här. Någonting som är väldigt universellt liksom sådär.
Det var
bara en liten parentes.
Nej, men det är väldigt intressant, för att idag så har vi väldigt mycket att göra med det enskilda fallet, att varje persons liksom åsikter och har väldigt stor inverkan på det den personen får se. Alltså det bästa tydliga exemplet är väl liksom sociala plattformars algoritmer som visar, alltså våra egna små tv-apparater som visar dig exakt det som liksom en AI har listat ut att du vill se. Och går man till Campbells bok så är det ju väldigt tydligt att det här, det är väldigt trubbigt. Trubbigt verktyg, men hela den här boken är ju nästan som en liksom databas, en AI-databas över symboler som väldigt många människor har haft att göra med i sina liv eller under sina uppväxter. Alltså i form av ja, men, ta fadern och sonen motivet eller tematiken som återkommer i liksom, religiösa berättelser och i filmberättelser, kanske ja, i synnerhet i Star Wars-berättelsen. Och att det kommer ifrån, liksom inte ifrån en databas. För nu vet vi så här, ja, men TikToks algoritmer är så jävla bra. De vet precis. Men då var det ju liksom, ja, men den muntliga traditionen är så himla bra. Vi vet precis vad som, alltså det är lite som, alltså man kan väl säga att hela mänskligheten, alltså om vi utifrån en, så här, ett komikerperspektiv pratar, hela mänskligheten har ju testat material på mänskligheten genom historien. Och vad har blivit kvar? Jo, det är ju mycket av de här grejerna liksom. Alltså hjältens resa då.
Men det är väl att... också därför man kan ta till sig konst och litteratur och film från hela världen i princip. För att när man då tycker att vi ska se någon sydvietnamesisk film från 1975, vad kan den ge mig?
Just det.
Jo, men så tittar man på den, nu har jag inte något konkret exempel just denna banger, men när man tittar på en film så man tänker, ja, men jag tror jag hellre vill se denna filmen. Nej, men testa och se denna. Den ligger inte i din algoritm, men det kan finnas något intressant.
Ja.
Och så tittar man på den och så känner man, fan, jag kände igen mig mer i den filmen från Kenya än vad jag gjorde från den svenska filmen motsvarande. Alltså just att, och det är det som är så coolt att man begär, alltså den här teorin med the collective unconscious som Jung pratar om, att liksom vi har så mycket gemensamt som människor. Därför blir man så jävla förtvivlad varje gång det blir schismer och fånigheter, ofta tyvärr baserade i religiösa övertygelser som resulterar i krig och orättvisor och att folk stöter ut varandra. Vi har ju så jävla mycket gemensamt. Och där tycker jag någonstans att filmer som Star Wars då, eller ta Avatar, Cameron gillar ju också de här stora liksom. Men även då, man kan ju bara googla detta och se liksom Application of Thousand Faces in Movies. Och där får man ju upp liksom The Matrix och Lion King och Hunger Games. Och det är ju ganska många filmer och som använder sig av den här. Det handlar bara om att vi ska, när man läser boken, så känner man ju, fan, nu vill jag liksom applicera, kan jag se detta i fler filmer? Kan jag se detta? Och det blir aldrig 100% det, utan kanske just i Star Wars. Nej. Men det är också det som är charmen, tycker jag. Att det inte är 100%. Och den här mentorn eller wizard, vem är det egentligen? Ja, men det kan ju vara den, det kan ju vara en dator, det kan ju vara en kratta i trädgården. Det behöver liksom inte, man behöver inte tänka att det är en gubbe med skägg, även om det är just i Star Wars. I Star Wars är det just det.
Jag tycker det är så himla fint att liksom när George Lucas blir inspirerad, då blir han så jävla bokstavligt inspirerad på något sätt.
Att
det är så.
Verkligen.
Och det, jag tycker att det säger någonting om honom som filmmakare. Det säger han själv sådär att nej, men jag är liksom mer en cameraman, editor. Han är liksom en film...
Konkret.
Ja, men han är filmteknisk. Det är ju, tekniken är ju hans främsta... Liksom.
Samtidigt så tycker jag han underskattar sig själv lite grann. Där, för jag tycker att det är en jävla historieberättare också.
Absolut.
Och de största filmerna är ju allt det där. Alltså just att David Lean började som klippare, du vet, och klippte en massa engelsk film och sen blev han regissör. Men det är också en enorm konstnär, men superduktig tekniskt med kamera och liksom alla de bitarna. Det roliga, jag vet inte om du har läst detta, jag fick ju för mig, inför detta avsnittet så har man ju liksom plockat upp lite och researchat lite, men jag fick ju för mig att typ Lucas var student hos Campbell, men det var han ju inte. Han läste ju, som du sa, han läste ju säkert de kurserna på UCLA eller uppe i San Francisco. Men sen träffade han ju Campbell att han hade gjort trilogin.
Ja, ja, och Campbell var ju hemma hos honom och kollade på filmerna.
Och
liksom.
Fick, samma dag. Han kollade ju på alla tre filmer samma dag.
Kan ha varit den första
som gör det. Lukas berättade, ja, vi såg den på förmiddagen. Det lät ju som en fantastisk dag. Vi såg den på förmiddagen, Star Wars, sen käkade vi lunch, sen såg vi Empire, sen käkade vi middag, sen såg vi Jedi. Och då hyllar ju Campbell honom ganska stort med liksom Picasso jämfört med stora konstnärer genom historien. Så det var ju ganska coolt att de träffades först 1984, vad jag förstod.
Precis.
På något seminarium som Campbell höll i San Francisco.
Ja, och sen så bjöd väl George in honom också, tror jag, till Skywalker Ranch, eller vad han nu, det fanns då.
Men det, liksom, ja. Nej, jo, men, det fanns. De har precis blivit färdiga med delar av. Mm. Nu är säkert ranchen betydligt större.
Just det.
Men han, efter Jedi, så hade han ju ändå fått ihop lite pengar.
Ja.
Så att,
ja. Ja, men för att ta... om vi drar, det här säger ju Lucas själv om Hero with a Thousand Faces. Då. Boken tog tag i mitt filmmanus på 500 sidor och sa, här är historien, här är början, här är slutet, här är fokus. Allting fanns redan på plats och hade funnits där i tusentals år. Det är fullt möjligt att om jag inte hade träffat på Joes böcker skulle jag fortfarande sitta och skriva på Star Wars än idag. Det känns ju verkligen...
Sen blir man ju nyfiken på när sagan går över från Luke till Anakin. Yeah. Liksom någonstans lite. Vems journey är det vi gör? Yep. Den har inte jag gjort. Jag har inte gjort den jämförelsen. Det får vi ta i ett kommande avsnitt. Ja. Äventyr-avsnitt.
Precis. Nej, men jag tänker mig att vi gör så här att nu tar vi det från
originaltrilogin.
Precis, vi tar det från grunden och vi ska ju stapla upp hjältens resa. För kort förklarat så har man Campbell då sett att myter och berättelser om livet innehåller liknande beståndsdelar. Och det är de här delarna som jag tänkte att vi ska gå igenom. Kort summerat så är hjältens resa att en hjälte ger sig ut på ett äventyr från den vanliga världen till en övernaturlig värld. Där finner hjälten ny kunskap som han sen återvänder med för att göra den vanliga världen lite bättre eller på något sätt påverka den. Och Campbell delar då in det här i tre delar. Mycket lämpligt nog för filmmakeri som ofta är uppdelat i tre akter. Vi har då delarna avfärd, invigning och återkomst. Och nu kanske någon anar en liten liknelse här med Star Wars-trilogin när det kommer till titlar. I alla fall till den tredje delen. I avfärden då så har vi ett första moment som är kallelsen till äventyret.
Det här är roligt. Har du boken på svenska?
Jag har boken på svenska, ja.
Jag har ju den på engelska, så ja, men, att det här är roligt, det är roligt att höra vad det heter kul på svenska. För Call to Adventure är det någonting jag...
Precis, nästa fas heter Simma lugnt, Larry.
Curb Your Enthusiasm är nummer två. När man inte vill, man vill absolut inte gå på äventyr och sen leder det inte till någonting. Det bara slutar där.
Precis, det blir ett djupare skämt än vad jag trodde.
Ja. Jag har tvätt tid
heter kapitel 3. Det blir tjurigt och grinigt i fas 2.
Exakt. Ja. Ja, men det var därför inte Obi-Wan gick till Larry David och sa att vi borde hjälpa henne. Utan,
ja, just det. Larry David var som Luke i The Last Jedi. Go away! Okej.
Call to Adventure.
Ja. Nej, precis. Call to Adventure. Och där har vi då... Där möter vi hjälten i en liksom till synes ganska så här tynande, trivial tillvaro. När då plötsligt en öppningen till en oväntad värld öppnar sig. Beklaga den formuleringen. Men det är liksom en slump eller ett misstag. Liksom. I Star Wars så har vi ju Leias hologram. Som Luke då, hjälten, får se av misstag. Det var ju inte meningen liksom. Det är olika omständigheter som gör att R2 och 3PO har hamnat hos Luke och han då får en direkt liksom ett direkt call to adventure. Ett rop på hjälp är det ju från till Obi-Wan, men Luke råkar vara den som får det här meddelandet först liksom.
Ibland tänker man ju eller jag tänker ibland så här att det finns ju olika sätt att inleda filmer eller berättelser och För övrigt, vi som spelar mycket rollspel och håller på mycket med Dungeons and Dragons och Call
of Cthulhu. Ja, nu säger du vi, men jag förstår att du menar att jag inte... Alltså, jag vill bara säga att jag inte vet där. Men jag är helt med dig.
Jag
vet att du gör, och dina kompisar.
Det är en evig gåta, varför inte du spelar rollspel? Det finns ju fan ett Star Wars-rollspel. Det borde vi kanske... Det kanske vi ska testa i något avsnitt.
Ja, just det.
Att göra karaktärer i Star Wars-roleplaying, det får vi göra.
Ja.
Jo, men då återkommer ju mycket av detta också. Men någonting som är coolt med Star Wars är ju att, för Campbell pratar ju mycket om att vi ska se hjälten i hans normala värld. Och det kan ju inte bli tråkigare än längst ut i solsystemet på en jävla ök.
Precis.
En jävla öken, ja. Robert Broberg-style. att man jobbar med liksom någon jävla luftbevattningsskit och ska köpa robotar. Man börjar i normala världen, men det coola med Star Wars är ju att den ger oss en liten inblick i det där. Vad kallar du den? Den extraordinary world, the magical world.
Ja, alltså Campbell i svenska kallar det för liksom en övernaturlig värld eller en gudomlig värld. Alltså, en magisk värld är det ju ofta. Ja, precis.
Vi får en inblick i den andra världen liksom via Darth Vader och den stora skeppen i början och Leia, och liksom där sätter man ju, och robotarna, det är ganska många, det är liksom fyra huvudroller som sätts i de första 5 minuterna i Star Wars.
Just
och
det.
Sen
kommer
den
main. Ja, just det.
Bokstavligt talat landar vi av misstag då på denna skitplanet som ändå Tatooine för
just det. Intressant där är, finns ju faktiskt en bortklippt scen i A New Hope där Luke står och tittar med kikare på, alltså, jakten.
Just det, där det pågår uppe i space.
Han ser den ovanför Tatooine, så står han vid någon så här evaporator och ser att det är något som händer där uppe, så står han och kollar upp med kikare liksom. Jag tror att det finns någon annan scen också när han faktiskt är på Tosh's station.
Ja, pratar med Biggs.
Ja, precis.
Ja, den har jag till och med sett. De kan man leta efter.
Jag vet inte när, men den här scenen med kikaren tog det ju då utspela sig mycket, alltså inom de första 5 minuterna. Alltså, om den inte hade varit bortklippt menar jag. Om den kikaren scenen måste absolut ju pågå samtidigt som striden. Ju.
Verkligen, och det där tycker jag är ganska coolt. Om man då... När man då tittar på Hidden Fortress som alla Star Wars-nördar letar upp, de inser att det är Kurosawas inspiration, där då den långa, smala japanen och den korta, trubbiga, sure japanen går och letar efter en prinsessa under pågående krig.
Mm.
Att det, man, just den här känslan av att börja med två biroller, som man ändå får kalla dem, det är ju då vissa robotnördar som tycker att R2-D2 är typ huvudrollen i Star Wars. Han är med i varenda en. Men just att det är det som jag tycker var så häftigt när man såg Star Wars första gången, för att det var så otroligt mycket nya saker som presenterades de första 10-12 minuterna. Man var ju helt omtöcknad liksom. Vad fan är det, och vad kan det, och vad är det för ett konstigt skelett i öknen, vad tillhör det för djur, du vet, det var så mycket. Men det var så många frågetecken. Så att när man väl träffar Luke så känns det ju som att man landar, alltså rent bokstavligt talat, landar hos honom. Och typ att, men det här är en pojke, han har föräldrar, eller ish. Men du vet, att fan vad skönt, vad handlar det om? Han dricker typ mjölk och kör omkring med sin hot rod-bil utan hjul.
Men det är ju faktiskt intressant att det är liksom typ det enda du kan känna igen dig i. Att
han liksom lite, och det är ett ganska smart, ganska coolt knep liksom, dramaturgiskt. Om man jämför med Sagan om ringen, som också är Hero's Journey liksom, men där okej, man får ju prologen liksom med hela ringen och det, och det får man ju i boken, men bara typ via den dikten i princip. Men Star Wars är väldigt sådär, det här, snart kommer detta, men först, här är
just
historien.
Det
är ganska coolt.
Ja, det är väldigt intressant. Jag har faktiskt inte tänkt på hur vanlig Luke är och hur vanlig Luke känns när man sätter det i den kontexten, alltså jämför det med liksom den stora världen som man får direkt då med, som du sa, och hur otroligt trivial han är liksom. Ja, och just den här teenagern, liksom såhär, men jag skulle ju till Tarsit Station så att det skulle ju ingen på Tantai 4 säga.
Det känns som en unge som är hemma från skolan, verkligen.
Ja, ja. Alltså, men, och så har jag förstått att Mark Hamill skulle vara, att han skulle vara lite så här teenager liksom.
Ja. Ja, men verkligen, Princess Leia helvit, Darth Vader helsvart, Luke Skywalker beige. Yeah. Han är helt beige. Han bor på en beige värld och han har beige kläder. Han är så jävla beige liksom, på något sätt. Där, han är liksom i mitten av dessa god, ond och så vidare. Ung flicka, ja, visst. Stor robot, monster.
Denna då ytterst ordinära beige, ja. Pike, han extremt får ju beige. Call to Adventure. Och han, på ett sätt så går han ju igenom nästa fas också i första del, avfärdsdelen, som är då kallelsen avvisas.
Refusal to call, som heter
på amerikanska. Refusal to call. Och det finns ju på lite olika sätt sådär, men att han är ju... Det kommer ju lite olika ordning sådär, men att han är såhär, nej men jag kan inte dra nu, jag måste hjälpa min farbror och liksom, I got work to do.
Ja, men någonstans,
man får
någonstans
en känsla av att såhär, nej men det här kan inte jag göra. Att man, nej, det är ett motstånd, precis. Jag står inför någonting, det finns en möjlighet här, men varför skulle jag göra det liksom?
Men det är någonstans, om man då går in på punkt nummer 3 som heter Supernatural Aid.
Övernaturlig hjälp, så det är ju direkt översättning.
Och där är det ju att han träffar Obi-Wan, men yep. Punkt 2 och 3 går ju omlott lite grann. Alltså där, för det är ju inte, det är ju egentligen Obi-Wan som säger du måste hjälpa henne, din pappas lightsaber och så vidare. Nej, men det kan jag inte. Så att det är någonstans att i den första så är det ju typ att vem är den här Ben Kenobi eller Obi-Wan? Nej, just det här Obi-Wan. Ja, det vet jag inte. Faster och farbror där. Ja. Beru och vad heter han? Owen heter han. Ja. Att det är snarare de som, alltså just då är det Luke som vill, vad är detta för något coolt? Nej, men skit i det. Du kan inte gå i Academy. Du måste hjälpa mig.
Just det.
De går lite omlott. Man behöver inte göra dem exakt i den ordningen.
Nej, absolut alltså, inte. Och vissa av de här delarna är ju inte med i Star Wars alls. Nej, alltså Campbell har ju hittat identifierat många olika liksom beståndsdelar och företeelser och fenomen. Och precis som Campbell skriver i sin bok så är han så här, det är klart det finns skillnader, men det här verkar fokusera på likheterna.
Exakt,
och,
precis.
Ja, men, och på ett sätt så kan man ju då säga att kallelsen avvisas ju men som du sa av Owen och Beru. Jag tänker det måste inte vara hjälten som gör det, men någon form av liksom någonting händer som ja, men det är väl dramaturgiskt om inte annat liksom.
Det
hjälper ju
Luke
att motivera honom ju.
Det finns ju en historia som är att jag skiter i skörden, jag måste sticka. Det är ju en annan historia liksom, men den här berättelsen som Lucas gör, och då är vi nästan inne liksom i nästa kapitel i hjältens resa. Det är just att vad blir motivationen för honom? För att han lyder ju sina fosterföräldrar liksom. Han lyder ju ändå och känner ett ansvar. Och liksom, och när Obi-Wan då säger att du måste hjälpa till och nu finns det en chans och han längtar efter det, men någonstans så, och det tror jag liksom är jag vet inte, karaktärsmässigt så tycker man ändå att det är trevligt med någon som, men han har faktiskt sagt att han ska hjälpa till och då gör han det. Alltså det finns någonting med hur man bygger en karaktär.
Absolut.
Och det måste man tänka på, den här resan som hjälten gör, det är bara en del av berättande på något sätt, utan sen inkorporeras ju då karaktärsbyggande och världsbyggande liksom runt.
Ja, och dramaturgin. Liksom. Alltså om vi tar exemplet med att man visar världen som Luke ska ge sig in i före.
Ja.
Man liksom visar honom liksom, sådär.
Och det var väl också Lucas sa ju liksom att Ja, men jag vill göra det lite på ett modernt sätt. Jag vill göra The Hero's Journey fast lite mer lätt, aptitligt och liksom för den moderna sagan på något sätt. Sen att han förlägger den liksom i någon slags sci-fi fantasy-miljö.
Visst.
Men det är för att den ska bli så tidlös som möjligt. Men den är också cool. Det är en film som är cool och kul att titta på liksom. Och det är ju andra värden liksom som en berättare måste ta hänsyn till.
Men här vill jag ju passa på att bara fylla i med ett exempel på då Lucas har ju verkligen gjort hjälten väldigt lättillgänglig för som Campbell skriver, jag ska läsa ett litet stycke här då. Han har ju samlat på sig galna, jävligt invecklade historier. Alltså om man tycker att Star Wars känns lite så, oj, mycket konstiga karaktärer och grejer, jag fattar ingenting, så kan jag då läsa det som Campbell kallar för ett av de mest välkända och förtjusande exemplen på motivet med svåra prövningar som vi ska komma till lite senare. Okej, det är psykiskt sökande efter sin försvunne älskare Cupido. Här är plotten. Venus, som gömmer sin son Cupido för hans brud. När Psyke vädjade till Venus grep gudinnan henne med våldsam kraft i håret och slog hennes huvud mot marken. Sen tog hon en stor mängd vete, korn, hirs, valmofrön, ärter, linser och bönor. Blandade dem alla i en stor hög och befallde flickan att sortera dem före kvällen. Psyke fick hjälp av en armé myror. Sen befallde Venus henne att samla in gyllene ull från vissa särskilt farliga vildfår. Med vassa horn och giftiga tänder som levde i en otillgänglig dal i en farlig skog. Men den gröna vassen talade om för henne hur hon skulle samla in den gyllene ull som skurits loss från fåren när de passerade vassen. Därefter krävde gudinnan att få en urna vatten från en iskall källa högt uppe på en klippa bebodd av vakande drakar. Där har vi alltså inledningen till ett av de mest välkända exemplen på hjältens
resa. Den
gröna
vassen hade man gärna velat
snacka. Ja, verkligen. Ska vi ge oss in i övernaturlig hjälp, supernatural aid?
Yes.
Har vi väl en väldigt klassiskt manifesterad i Star Wars i att hjälten får hjälp av en gubbe eller gumma, gärna med troll. Anknytning, eller magisk precis. Anknytning.
Som, ja, häxor och trollkarlar som brukar det ju vara i
precis,
olika sagor.
Som dessutom förser hjälten med en amulett. Och som Campbell skriver, själva moder natur ger sitt stöd åt den stora uppgiften. Och där har vi ju i Obi-Wan som förser Luke med amuletten, lasersvärdet. Excalibur, liksom, den här kommer du behöva på din resa liksom. Och då lärdomen om kraften att, och det är ju väldigt jättetydligt i Star Wars att kraften är någon form av omskrivning för moder natur, för att det är liksom life creates it, makes it grow, combines us, att det är liksom, det är något jordat liksom. Och att Luke då får veta att, ja men jag har med mig hela, ja men moder jord, moder Tatooine kanske han säger, det vet jag inte hur mycket det är att ha med sig, men att liksom hela universum är med Luke på den här resan. Hela universum tycker att imperiet är de onda och rebellerna är de goda liksom.
En ganska intressant aspekt som jag, Luke använder ju inte sitt lasersvärd i A New Hope.
Nej.
Alltså mer än att han tränar uppe i Millennium Falcon, men egentligen så känner man ju. Och det är därför just att trilogin är The Hero's Journey.
Yep.
Även om A New Hope är Hero's Journey så är också originaltrilogin. För där utvecklas han ju mer liksom i de här lite större stegen på något sätt.
Yep.
Men det är ändå ganska intressant att du får typ det coolaste vapnet i universum.
Ja, alltså,
men du använder det bara mot en liten fjantig träningsrobot.
Just
men
det.
Det är ganska intressant för då. Jag tycker det är ganska kul dramaturgiskt. Sen flyger han en X-Wing och det är lite mer som att flyga en drake eller flyga liksom en coolt sagodjur.
Just det.
Men det coola är just att när får man se det? Ja, men vi väntar till nästa film. Ja, då jävlar, i mitten på den, då ska du få se en rejäl fight.
Ja.
Och det är ganska coolt att Lucas håller på det, för att egentligen tänker man att det borde varit en uppgörelse. Kanske inte mot Darth Vader. Det får ju Obi-Wan någonstans. Men då är ju Luke liksom passiv åskådare.
Mm.
Ja, men, och, då går det åt, och det är snarare ett hinder på vägen, men som gör dem starkare någonstans. Men det, jag har alltid fascinerats av det faktum att Luke får det här coola vapnet. Men han kan inte riktigt använda det. Det kan också vara så att ILM, vi vet inte, vi kan inte göra mer än en fight för att vi vet inte riktigt. Ja. Vi kan inte få det. Även om jag tycker att den fighten håller fortfarande mellan Obi-Wan och Darth Vader.
Den är gör den det? Ja, det kanske det.
Jag tycker det. Jag tycker det.
Man kan inte se.
Sen Darth Maul och Obi-Wan, det är trots allt den bästa lasersvärdsfighten. Framförallt den oklippta sekvensen precis när dörrarna öppnas i Phantom Menace.
Ja, den är ju otrolig. De fick ju sakta ner filmen, visste du det?
Det går så fort så att det är liksom, hur fan satte ni det?
Ja, nej, det är ju helt... väldigt, väldigt galet. Men jag tycker du är inne på något jätteintressant. Att vi har liksom, och hur stor applicerbarheten av den här Hero's Journey är. Att det går att lägga på bara A New Hope, men också på hela trilogin.
Ja,
för då kan man ju då se nästa fas då i, och nu är vi fortfarande i kapitel 1, avfärd, första akten. Som då kallas på svenska färden över den första tröskeln.
Crossing of the first threshold.
Precis. Där hjälten då tar steget in i den här okända världen. Och apropå det vi sa om Lukes väldigt beige tillvaro, så blir det ju genast lite mindre beige bara genom att komma till Mos Eisley. Vi har ju inte bara liksom den vanliga killen som är med i ett stort krig, som steget in i en stor krigsvärld, en stor galax bland stjärnorna liksom, utan vi har ju också Lantisen som kommer till stan och i att få hänga med liksom, för han sure att han bor på ett tradigt ställe, men det är ett väldigt säkert ställe liksom. Ja, det är ju Sand People är väl kanske de första som han stöter på så där som är farliga, men de har han ändå kanske inte i den filmen, han känner i alla fall till dem att så här, men jag går aldrig ut efter klockan 9 för att då är det Sand People ute liksom. Men att bara komma
som
in på
raggarna på Tatooine.
Ja, precis.
Tredålda raggarna är Sand People.
Ja, verkligen.
De åker inte in till Lund och kör runt Mårtenstorg.
Ska vi gå ut ikväll? Nej, det är för farligt. Alla svejdålar.
Nej, kommer med sina gaffastick. Ja.
Rider på Bantas in.
Exakt.
På led. To hide their numbers.
De kör bilar, men de borde Banta. Det är det de borde göra. Många av dem borde.
Men det finns väl någonting i att de har så här djurrattmuffar. Det är väl...
Ja, fy fan, när man tittar en Cadillac, det hänger två banfadjur i en Cadillac, då vet man om, okej, detta är Sand People. Men Sand People är typ från Trelleborg, då de har någon typ av sandstrand eller lomma.
Just det, precis.
Men det här crossing of the first threshold brukar man ju också säga att det är när hans faster och farbror blir mördade av stormtroopers. Liksom.
Ja, just
det. Det är en viktig,
absolut.
För då har han ingenting som håller honom kvar, och det säger han ju nästan.
Ja, det är uttryckligen
så. Det är ett av mina absoluta favoritstycken av Williams soundtrack, när han kör i vred, eller när han undersöker Java-bollen och inser att jag måste hem och kolla de cello och kontrabas, du vet vilket jag pratar om. Det är bland den vackraste Williams har skrivit.
Ja, det är väldigt vackert. Den följer ju känslan liksom
helt och hållet liksom. Det är så jävla mäktigt.
Det är som att hans soundtrack och ens känsla, det är som de, vad heter de, First Aid Kids-systrarna när de sjunger tillsammans. Det följer exakt.
Ja, men verkligen. Liksom. Ja. Det är perfekta komplementet. Och till och med Williams hade gått på lite föreläsningar för att lyssna på Joseph Campbell. Det tyckte jag också var lite coolt.
Just det.
Han såg Star Wars i ett nytt ljus, sa han efter dem. Att han hade insett att det George har gjort, det är ju liksom, det är inte bara liksom ett roligt robotäventyr, utan det är en jävla stor jättesaga detta.
Ja, visst. Ja, men han har ju ett gäng Alltså det är ju lite flera olika trösklar liksom, för att det är inte bara att som
precis.
I Campbells bok att man liksom bara stiger in i det övernaturliga sådär, utan Luke måste ju, det är ju logistik, han måste ju transportera sig dit liksom.
Ja, och just hinder på vägen att det blir sand people, shit, ja, då kommer Obi-Wan och hjälper dig och liksom att hela tiden, och jag menar det är ju en metafor för livet i sig, jag menar man vill ju inte ha motgångar, men utan dem så växer man inte som person. Alltså det finns ju livet utan sorgen så kan vi aldrig nå de här topparna liksom i våra liv heller. Så att det är svårt att intala sig när man är mitt i gruppen, men när man kommer ur den så är det ju liksom, och det finns ju så många olika metaforer kring detta i livet eller vad olika saker man gör.
Så är det ju helt klart. Så alltså att han har ju lite olika trösklar, men tids nog så hamnar han ju mitt i liksom epicentrum för liksom sitt äventyr. Om vi då ser en New Hope, om vi applicerar på en New Hope, för då hamnar ju Luke på dödsstjärnan liksom, efter att ha tagits över lite olika hinder. Och här tycker jag kommer en väldigt intressant fas som kallas i valfiskens buk.
The whale.
Precis. Och ja, det är liksom en metaforisk liksom metaforiskt namn, och den får ju en ytterligare dimension i att Luke och hans vänner hamnar ju mitt i dödsstjärnans sopnedkast.
Det är så bokstavligt, det är så bokstavligt.
Det är så himla bokstavligt, och det är återigen en George Lucask inspiration här. Men det, jag tycker det här säger någonting inte bara om att George Lucas läste en bok, men också så finns det något att säga om Campbells, hur han motiverar just att han kallar det i valfiskens buk, för det är liksom där som han kallar det liksom livmodern, där hjälten ska på nytt födas.
Just det, precis.
För att det motivet går ju då att anlägga både, eller det perspektivet går ju att anlägga både på liksom fiktiva karaktärer, att Luke då ska som filmhjälte, alltså vi pratar inte om Jedi eller om hans, utan bara som filmhjälte så ska han liksom dras längst ner i skiten bokstavligt talat, och därifrån ska han liksom resa sig och liksom då kunna, ja men nu, okej, nu har jag varit nere i gyttja, nu har jag brutit ihop, nu kommer jag igen, och så flyger jag min X-Wing och liksom dödar monstret som jag precis har varit inuti. Men sen ja, men har vi exakt. Också det här större perspektivet på att Luke som huvudkaraktär i den här berättelsen, som hjälte i berättelsen om Star Wars, hela trilogin, att han då ska brytas ner. Då är ju valfiskens buk i Empire Strikes Back istället ju. Där han bryts ner rent psykologiskt. Då är han, alltså när han går från att vara bondpojken till att bli Jedi-riddare. När han är liksom på sin lägsta punkt och omgiven av liksom alla faror och allt som han avskyr i form av liksom Darth Vader och imperiet. Och där är han liksom, det är det som han, det är omgiven av det som gör att han då ska på nytt födas. Campbell skriver i något stycke, det är väl, nu hoppar jag lite framåt, men i ett kapitel som handlar om försoningen med fadern, som vi har själv återkomma till, att liksom, man inser att modern och fadern är liksom samma. Att där han på nytt föds, han på nytt föds i det som han avskyr allra mest. Det som han tror att han avskyr allra mest. Och det är ju det tycker jag är ett väldigt intressant motiv och ett intressant val av Campbell att liksom identifiera det här, att hjälten hamnar i magen på någonting och därifrån kommer han ut som en ny person. Där har vi olika myter om Hercules till exempel, som är nere i någon minotaur och vänder, eller om det är Tessé, jag kommer inte riktigt ihåg, men alltså
ja, det var nog, vem är det som är Minos? Det är
Theseus heter någon, va?
Theseus,
ja.
Tror jag det, va? Som är där inne. Nej, men det finns ju Perseus som ger sig in i underjorden
Som Campbell skriver, istället för att besegra eller komma överens med tröskelns makter blir hjälten uppslukad av det okända och förefaller ha dött. Och färden över tröskeln är en form av självutplåning. Liksom. Att bondporken Luke ska dö, men Jedi-riddaren Luke ska resa sig ur graven. Liksom.
Ja, och det där är, om man då tittar på trilogin, så dör han ju bokstavligt talat när Luke då, spoiler, jag antar att de som lyssnar på den här podden har sett. Nej, men när Darth Vader liksom säger att I am your father, så faller han ju liksom ner i ett stup på något sätt, och så plockar de upp honom ganska...
Yep.
Fan vad det är. Jag tycker alltid att den är så jävla jobbig, den scenen när de här luckorna börjar stängas på Cloud City. Yeah. Nej, vad fan ska man ta vägen? Och så kommer Millennium Falcon och plockar upp honom. Och sen, om man då tittar på i början på Empire Strikes Back, så är det ju just när han håller på att frysa ihjäl. Och då är han i den här, vad det nu heter, den här Bacta-tanken eller vad det heter.
Ja, just det.
Någonstans vaknar till liv på något sätt, så att, och det känns ju lite fostervatten, känns lite, du vet, att han är inne i mammas mage på något sätt, och han har ju bokstavligt talat sett varit i en tontons mage. I thought they smelled bad on the outside. Han har ju liksom bokstavligt varit i en mage, så det är ganska mycket sån här symbolik kring liksom djur och på nytt födelse och liksom sådär. Mm. Som genomsyrar. Och det är ganska intressant det du säger, att den psykologiska i kombination med den fysiska, när han håller på att bli en robot, du vet, han högerarmen och lite, han håller sakta men säker på att förvandlas till sin far liksom. Ja. Det är någonting häftigt i det, som ett konkret exempel som vi som tittade då när man var 12 eller 10 när man såg den första, att shit, han håller på att bli den nya Darth Vader. Just det. Också. Ja. Det var ju ändå liksom en ganska tydlig, inte så mycket symbolik utan ganska bokstavligt. Han håller på att bli en robot om han inte gör upp med sin pappa. På något
sätt. Ja, precis. Och där är ju Lucas, ja, då i samarbete med sina manusförfattarkollegor, har tappat namnet på de som har skrivit Return of the Jedi, men i samma
Lawrence
film
Kasten,
just det, i samma film som Luke står liksom och känner på sin hand, och han ser att han har huggit av Vaders hand, och han sitter på sin egen. I samma film har du ju repliken "He's more machine now than man" liksom. Och att vi kommer ihåg det, och jag minns att när jag var liten så trodde jag att Luke med hjälp av kraften på något sätt bara fick Vaders hand. För att Luke har ju en protes liksom med skinn på, eller med konstgjort skinn på, som han får i slutet av Empire Strikes Back. Och sen så blir han ju träffad av ett skott som gör att den liksom, han får ju ett sår som man ser mekaniken under liksom. Och den här scenen när Luke står och liksom känner på sin hand, jag trodde jag fick någon in, jag vet inte varför, men jag trodde att det var så att hela skinnet var borta då, att det var det som var grejen med den scenen. Alltså sen förstår jag att det inte, jag förstår ju nu, sen fattar jag, aha just det, han fattar att han håller på att bli Vader själv.
Ja, men,
det
var,
men jag vet inte, jag fick den bilden ändå på något sätt, för jag tänkte att det här är väl en magisk värld och sånt kan säkert hända. Eller något.
Men här händer ju väldigt mycket. Alltså, om man liksom bara tittar på Star Wars, om man jämför med Dune, som ju många människor, både de som vet och inte vet, jämför med på olika håll. alla vet ju om att George Lucas inspireras mycket av Dune, som i sin tur säkert inspireras av The Hero with a Thousand Faces. Och hela Jesus-myten i den här ekologiska äventyret som Dune utgör.
Just det.
Men nu tappar jag tråden. Jo, det händer otroligt mycket i Star Wars. Alltså det är liksom, det är så mycket. Det känns som att George Lucas har längtat så länge efter att få visa oss alla de här grejerna. Och det kan jag liksom känna. Nu var ju inte det hans första film, men det var hans första sån film han gjorde liksom. Han gjorde ännu THX, och sen gjorde han Graffiti, och sen gjorde han ju fan Star Wars. Och det är så mycket nytt i när man såg denna filmen. Det var ju som Mos Eisley, alla de monstren hade ju fan kunnat fylla en egen fantasyfilm. Och sen var det Han Solo och Chewbacca. Vad är detta nu för några? Och liksom coola stormtroopers. Det var överallt var det liksom nya grejer.
Men det känns som att han har tagit sina bästa idéer och lagt där. Liksom.
Ja, men verkligen. Och dessutom, nej, nu ska vi till dödsstjärnan. Vad fan är detta? Vad är detta? Vad är detta nu? Och så var det liksom en hel cool jättevapen i form av en planet. Och så, du vet, det var så jävla mycket nytt. Och sen det som händer då på dödsstjärnan, det händer väldigt mycket på väldigt kort tid. Det är liksom... Man är här med, vi måste reda prinsessan. Vänta nu. Vad är det nu som ska hända? Han Solo tvekar där lite. Ja, men vi måste komma igen nu. Och så redar man henne och så blir de ovänner. Så hamnar de. Och det coola med att hamna i ett soprum är att okej, jag har visat lite korridorer. De har vi använt nu. De som vi har byggt här ute i Elstree eller vad det var de spelar in dem. Vi måste ha ett rum till som jag kan visa på dödsstjärnan. Soprummet. Ja. För om man visar ett soprum, då lägger du ihop alla andra pusselbitar. Ja, men då måste det finnas en toalett. Det måste finnas källsortering. Det måste finnas omklädningsrum. Du vet, allt det här liksom skiten. Men hade han visat ett vanligt rum, alltså du vet, liksom ett konferensrum, det har vi också fått se. Men i och med att han visar soprummet så blir det den pusselbiten på Death Star som gör att nej, men det här är en välfungerande dödsstjärna på något sätt. Ja, men det är någonting jävligt coolt med att välja, lite som du är inne på, att man väljer ett soprum för att det är det här använda universumet och vi är skitiga och vi är ganska losers. Vi står i jävla sopcontainer och försöker skjuta oss ut. Det är någonting väldigt roligt med själva locationen, så det är en bra scen. Att de håller på att krossas till döds och C-3PO får panik. Ja. Det är någonting, men också att det är ett soprum tycker jag är så jävligt. Ja, det är helt fantastiskt.
Och där önskar jag verkligen att jag såg A New Hope när jag var lite äldre än vad jag var när jag såg den. För först tänkte jag, men det här är det löjligaste jag har sett. Vad håller ni på med?
Nej, det är det läskigaste med det jävla ögat som tittar upp.
Ja, jag visste. Plupp! Ja, men det är väldigt roligt. Men det är en väldigt, det är en kul idé och nu vet jag inte hur mycket Lucas tänkte på det, men det är ju något det där med att gräva i folks sopor. Det säger ju någonting om någon liksom. Men det är alltså det som är platsen för Lukes självutplåning nästan. Men i alla fall att resa sig mot att så här, shit, för typ en kvart sen så var jag hos min farbror. Och nu är jag här.
Alltså, ja, verkligen.
Ja, men det är som säger, det är så jävla tight. Det är så oerhört tight. Den filmen är ju väldigt tight överlag. Liksom. Vi ger oss in i nästa akt. Tänker jag att vi kallar dem. För efter att hjälten då har varit i valfiskens buk och vänt på något sätt. Jag kom på att det kan vara Kerberos som Hercules är i. Den här hunden med flera huvuden som har en som man ser i Harry Potter. Ni vet, som vaktar det här rummet.
Dödsriket. Ja, alltså det är uppe i Hogwarts. Ja, precis.
Ja, precis. Dödsriket i den grekiska mytologin. Men Kerberos, den här flerhövdade hunden som heter typ Fluffy eller någonting.
Men är Hercules där nere? Är han där nere?
Jag tror att han är nere och i buken och vänder på något sätt.
Med Karon som kör den lilla färgkaren.
Ja. Eller det är på något annat?
Jag tror det är på något annat. Jag tror detta är Perseus och Eurydike, eller Orfeus och Eurydike nere i dödsriket. Sådär. Men jag vet inte om han träffar på Kerberos där. Men,
du har nog rätt. Jag blandar ihop det. Så jag garderar mig och säger Pinocchio och valen. Alltså,
alla de här Odysseus, Orfeus och Perseus och Theseus. Man får verkligen man får läsa dem återkommande för att man ska lära sig dem. På tal om The River Styx, det är ett av Eddie Izzards bästa partier när hans farmor har dött. Och de ska köpa pensionärsbiljetter över floden Styx. När hon och hennes väninna står i sådana engelska gamla tanter och de står vid Karon. Welcome to the river Styx. This is a river of death. Och så säger hon, two please. Alltså de är två biljetter. Och det är en kombon av det engelska liksom övre medelklasslivet och grekisk mytologi.
I vanlig ordning som när du och jag pratar med varandra så blir det väldigt mycket sagt. Och det finns och det är intressanta saker sagda. Det här är viktigt för att det handlar om Star Wars.
Ja,
90%. Ja. och därför så gör vi så att vi sätter punkt för samtalet här. Och tar upp det igen vid ett lämpligt tillfälle. Men innan vi avslutar helt så ska ju du få svara på lite nya lyssnarfrågor.
Oj, vad kul!
Ja, för det är ju nämligen så att Stjärnkrigspodden håller ju på att få nya lyssnarfrågor. Än så länge så är det 2 stycken inkomna av 5. Så jag tänker ju inte... jag tänker att jag börjar och så fyller vi på avsnitt efter avsnitt. Första lyssnarfrågan kommer från en trogen lyssnare, Simon, som valt att behålla sin fråga från förra säsongen. Det tycker jag är värt en shoutout alltså. Simons fråga var ju om gästens bästa ljud eller musikstycke från Star Wars, och den frågan har ju du redan svarat på. Så jag har, eftersom det blev lite stressigt med intagning, jag fick inte möjlighet att kontakta Simon innan vi började spela in, så jag har tagit mig en konstnärlig frihet att omformulera den frågan. Så, och jag hoppas att Simon är okej med det, annars får du höra av dig och så löser vi det. Så istället för ditt favoritljud så undrar jag, vilket är ditt sämsta ljud från Star Wars?
Det är... fisen från det lilla djuret inför podrace. Vad är det? För jag tänker sitta med det ljudet.
Ja.
Tänker vara ljudtekniker när den här jävla kalven fiser. Eller vad.
Ja,
det är inget bra ljud.
Ja.
det är inget bra ljud. Nej, men annars... ljuden är skitbra i Star Wars, så det är ganska svårt att hitta ett dåligt ljud, kan jag känna. Mm. Jag tycker någonstans, man pratar om det här Wilhelm-skriket när Luke kastar ner Darth Vader i karbonitkammaren i fighten i Empire. Jag tycker någonstans att...
Ja, just det. Fast det är inte Wilhelm. Nej, det är inte Wilhelm-skrin där.
Nej, men du vet, det är
ljudet. Det är med i Star Wars, jag kommer inte riktigt ihåg. Men det är med i, ja, det är med i alla Star Wars-filmer, tror jag. Jag vet vilket det är.
Men du vet vilket ljud jag menar när Darth Vader... Det är något konstigt. Och det har jag aldrig gillat, det ljudet. Det känns helt apart. Alltså det känns... Vad var det för ljud? Och sen kan jag någonstans tycka att...
Det låter lite klumpigt liksom.
Ja, jag vet, det känns inte ovärdigt Darth Vader.
Nej, precis.
Det är ett ganska märkligt ljud. Så det har jag reagerat på ibland. Sen kan jag tycka att Salacious Crumb, Jabbas lilla husdjur, hans skratt är lite för mycket The Muppet Show, kan jag tycka. Han skrattade, alltså man förflyttas till It's the Muppet Show! Den känslan. Man förflyttas bort från galaxen. Det jävla skrattet han kör, kan jag känna. Det är lite för mycket Fuzzy Bear-varning på hela det skrattet. Även om jag gillar Salacious Crumb som en character, framförallt när han flyger upp i taket. Det känns som det är filmat baklänges på något roligt sätt.
Det
ser inte särskilt bra ut. Jag känner att George Lucas, fan att inte CGI fanns på den tiden, för det här ser ganska, det ser verkligen ut som en skolrevy-känsla när han flyger upp.
Ja, men det ser lite ut som har du sett Mr. Bean när han ska tävla med sin hund med de där konerna?
Nej, låter det som Salacious Crumb.
Ja, men för det ser ut som Salacious Crumb sitter fast i en lina som man liksom sån, alltså tänk ett hundkoppel, och så har någon liksom virat in, trycker man på knappen. Men det finns en scen i Mr. Bean där han är med på någon sån här fair liksom, det är tält och grejer, och så är det, man ska med sin hund liksom, och då har ju Mr. Bean ingen hund, men han har sin nalle i ett koppel som klarar alla hinder för att Mr. Bean styr honom. Och då ska de springa slalom mellan koner. Och då har han virat koppelsnöret runt konerna och sen bara trycker han så att den... och vinner ju på snabbast tid runt konerna mot någon unges hund.
Så är Salacious Crumb.
Exakt så är Salacious Crumb. Okej, vi...
Nej, men så att det är hans skratt och det där konstiga Darth Vader-ljudet. De tycker jag är, de ligger inte högst.
Nej. Plus. Och Joppin innan podracet kör igång.
Just det, usch.
Ja, men då går vi till nästa lyssnarfråga som kommer från signaturen 7 sorters kakor. Det är fint. Det är en ny lyssnarfråga. Har kärleken till Star Wars lett in dig på andra specialintressen? Vilka i så fall?
Oj. Ja, absolut.
Ja.
Alltså,
kan du hålla det kort?
I princip det mesta, det mesta i mitt liv har liksom sitt ursprung i Star Wars. Ja, men dels det vi pratade om med myter och sagor och berättande i olika former. Och när man lyssnar på commentaries eller ser behind the scenes, då är man ju som en svamp. Man vill ju skriva upp varenda referens, eller som i den filmen. Scorsese är ju en mästare på det där. När man liksom ser en av hans filmer så får man ju tips på 20 andra filmer som man måste se. Spielberg gör ju tyvärr inte commentaries, en av filmhistoriens största missar och sådär. Men där har man också fått ganska mycket tips. Nej, så att Star Wars har liksom öppnat dörrarna, ja, men alltifrån liksom hur gör man film i början när den kom, och sen kom ju alla effekterna, men också då musik och liksom hela planeterna av Holst och Stravinsky och alla inspirationskällor som John Williams har fått.
Men tror du att du hade så hållit på med det du håller på med om det inte vore för Star Wars? Alltså,
svårt att svara på. Jo, det tror jag nog. Det tror jag nog, för Star Wars var ju en del. Det var ju liksom en om man pratar om fyra pelare i mitt liv, så var ju Star Wars absolut en av dem. Men Monty Python var ju en av de andra pelarna. Så att jag kan tänka mig att jag hade nog ändå blivit komiker eller har velat hålla på med det. Men intresset för storytelling och berättande och fascinationen av hur gör man film och hur gör man detta. Och liksom, det är, där är ju Star Wars. Och sen är det så här att i början på 80-talet så började vi spela rollspel, jag och mina kamrater. Och där kan man se ännu mer, i min bokhylla kan man se att vi spelade Top Secret som var agentspel. Då har jag liksom en hel hyllmeter med KGB, CIA, GRU, Spetsnaz böcker. Sen spelar vi Boot Hill som var Vilda Västern. Och det kan man säga, två hyllmetrar med nordamerikanska indianer och pionjärer och Vilda Västern böcker. Så att livet, de här underbara subkulturerna som nästan inte är subkulturer längre i mitt liv, det är ju ren kultur, Star Wars och rollspel. De leder ju till att man vill förkovra sig i nya böcker eller hitta nya författare som har inspirerat de som jag inspireras av. Så att man liksom söker sig bakåt sådär i kulturens svallvågor på något sätt. Så att Star Wars har ju betytt otroligt mycket för mig, och där är jag nog tacksam för en person som George Lucas som också verkar nyfiken och pigg på ny teknik, men också har ögonen bakåt till historien och myter och berättelser och sagor och liksom sånt här. Så att han har ju varit en stor del i mitt liv liksom. Inte minst via sina filmer. Så att absolut har de betytt jättemycket.
Då så. Mycket bra fråga.
Ja, verkligen.
Vill du ha din fråga ställd till kommande gäster? Bli Patreon nu. Välj tiern lyssnarfråga. Det betyder $5 per avsnitt. Anders Jansson, har du någonting på gång som du vill dela med dig av till lyssnarna?
Nej, inte just nu. Jag har en ganska härlig tillvaro. Jag var ute och turnerade under princip hela förra året och halva förra. Så att just nu tittar jag på tv, film och läser böcker och är ute med hunden och umgås med familjen. Så att, jag har ingenting på gång just nu, men det kommer i höst. Då jävlar smäller det till rejält.
Okej.
Då... Troligtvis så kommer jag kommer att starta en spelpodd under våren här och kanske en filmpodd. Så jag bara får hålla, keep your ears peeled om man nu säger det om öron. Men Håll öron och ögon öppna efter det. Mer nörderi helt enkelt. För det är det jag vill ägna mitt liv åt detta.
Ja, men det, mer och mer. Det tror jag är många som tycker låter väldigt lovande. Och är du som lyssnar någon som jag som gillar Star Wars och stand-up comedy, så kom och kolla när jag kör stand-up. Jag märker att jag glider lite in i Star Wars-världen på scen nu rätt ofta. Och om du vill se vad jag uppträder här näst, så följ mig på Instagram. Där heter jag Ludde Samuelsson. Eller på min hemsida luddesamuelsson.se. Och passa på att följa Stjärnkrigspodden på Instagram också, om du vill ha regelbundna uppdateringar. Och fortsätt hjälpa mig att göra den här podden möjlig. Bli Patreon på patreon.com/stjärnkrigspodden eller swisha till 123-141-5199. Anders Jansson, tack så mycket för att du tog dig tid. Och du som har lyssnat, tack så mycket för den här gången. Vi hörs nästa.